det finns ju någon slags bild av framgångsrika, i alla fall väldigt framgångsrika människor, att det är lite så här supermans liksom, att man kan, att det inte bara är det att man är framgångsrik på sitt jobb, man är dessutom jättevältränad, man springer något maraton, man har 5 barn, man har oerhört fint hemma, man har stort umgänge. Jag tror att det där, den där bilden, eller den som jag tror är myt i många fall, det finns ju absolut sådana människor säkert, men de är väldigt få. Den kan ju faktiskt verka antingen avskräckande, att yngre människor tänker att men det där kan aldrig vara jag, jag fixar inte det där. Liksom. Jag kan inte gå upp 5 varje morgon, få springa 1 mil och sen sätta mig och meditera en halvtimme innan jag drar iväg till mitt jätteansvarsfulla jobb.
Nej.
Så det är alltså avskräckande, men också att den bygger på den här jäkla pressen som jag tror framförallt kvinnor upplever, att man ska vara så himla lyckad inom allt. Liksom. Mm. Så därför tror jag att det är jätteviktigt att vi så här monterar ner den där bilden. Att för de allra flesta av oss så kan man inte få allt. Utan man får satsa på några grejer i livet. Och så får man hitta glädjen i dem. Och jobba med det jag brukar prata om. Att acceptera konsekvenserna av det man prioriterar bort.
Mm. Det här är till stor del vad veckans avsnitt med Ann-Louise Wirén handlar om. Att vi inte behöver vara lyckade inom allt. Men att vi måste acceptera konsekvenserna av det man väljer att inte satsa på. Det perfekta livet finns inte. Men vi måste se värdet i det som vi lyckas med. Och inte slå ner på oss själva för allt som vi inte lyckas med. Men det är också ett avsnitt om ledarskap. Och att skapa en kultur som främjar snällhet och feedback. Och att feedback är något som måste gå åt båda håll. Alltså att det inte bara är vi som anställda som ska få den, utan att man också måste skapa en kultur där vi anställda kan ge feedback till våra ledare. Och hur det ofta handlar om att plana ut ett maktförhållande och att ha en transparens som ledare som tillåter det. Väldigt intressant tycker jag. Och om du också tycker att det som vi pratar om i det här avsnittet är intressant, då får du väldigt gärna ge podden det betyg du tycker att den förtjänar i den app som du lyssnar i. Och glöm inte heller att prenumerera. Men nu är det dags att dra igång veckans avsnitt. Så luta dig tillbaka eller ta en härlig promenad i vårsolen. För här kommer ett avsnitt med Ann-Louise Wirén. Så då säger vi hej och varmt välkommen till Ann-Louise Wirén. Säger jag rätt nu?
Du säger helt rätt.
Ah, stort tack! Jag är alltid lika så här, säger jag rätt namn? Superkul att ha dig här. Jag inser att jag måste börja hitta en ny inledning till avsnitten. För jag säger samma sak varenda gång.
Den funkar.
Ja,
jättekul att vara här.
Ja, det blir som en vana för lyssnarna liksom. Att det blir samma inledning varje gång. Lite hemmatryckt kanske.
Exakt, jag tror det är bra.
Och vem är Ann-Louise Wirén?
Ja, men vem är Ann-Louise Wirén? Professionellt så är jag ju då chef för mobiloperatören Hallon.
Mm.
Och privat så är jag 37 år, har 2 stycken barn och en man och bor på Södermalm.
På det fina Söder?
Jajamän.
Mm. Härligt. Men vad gör alltså du chef på Hallon? Var började du någonstans? Tell us your story, som jag brukar säga.
Ja, men jag började min resa. Jag har varit i samma bolag hela min så kallade karriär.
Mm.
Jag började på 3 som äger Hallon, där Hallon är en del. Redan direkt efter min examen, jag är civilekonom. Och halkade in på 3 lite grann på ett bananskal. Mm. Det var det första jobbet jag sökte. Hade väl egentligen ingen förhoppning om att få det, eller kanske heller dröm om det från början. Utan mest sökte ett jobb för att jag behövde ett jobb, jag var nyexad. Men direkt när jag kom in i receptionen på 3 i de lokaler vi satt i då, så kände jag så här, men det här är värsta drömjobbet, det här är en match made in heaven. Mm. Det var ett jättekult kontor i ett glashus, det fanns en scen i receptionen med liksom musikinstrument och en massa unga snygga människor. En lattebar, en robothund som var liksom modern då, det här var 2008. ofta, tror jag.
En robothund känns ju dock ganska modernt nu också, jag vet inte.
Ja, i och för sig, men modernt, de dog ut lite grann. Man ser inte dem riktigt, men de kanske kommer igen. I lite mer, lite bättre format. Och då när jag kom in där så kände jag direkt, men shit, det här är ju värsta drömjobbet här. Jag måste bli en del av det här. Och så träffade jag min blivande chef, Petra Wig, en fantastisk chef. Och kände också direkt när jag träffade henne, bara, men jag måste få det här jobbet. Och hade ju då turen att få det. Mm. Och så började min resa på Tre.
Vad var det för jobb?
Jag började på Tre som junior CRM-analytiker. Och krasst på den tiden så handlade det om att jobba med den befintliga kundbasen. Och egentligen hitta sätt att få dem att stanna längre och köpa mer och vara nöjdare. Mm. Så det gjorde jag.
Och sen så klättrade du och blev någon typ av chef. Du hade någon så fancy titel. Jag är inte så titelkåt som jag brukar säga. Utan,
nej. Nej, men precis.
IT-branschen är ju det generellt. Men, ja.
Ja, men det är, så är det ju. Ja. Nej, men jag gick vidare sen och blev produktchef. Och sen efter några år så fick jag frågan att ta över som chef för då, produktcheferna. Och tackade ju självklart ja till det. Och hade det jobbet i några år. Och sen för 3 år sedan så fick jag frågan att ta över ansvaret för Hallon. Mm. Som är då liksom det andra varumärket i Tre-företaget. Och tackade naturligtvis jag även till det. Och är då sen ungefär 3 år tillbaka chef för Hallon. Och sitter i Tres ledningsgrupp.
Och har en till sån här fin titel, CCO, Chief Commercial Officer.
Exakt, det är väldigt viktigt.
Ja. Heter, ja, dessa titlar i IT-världen. Men du, en fråga till dig. Vad var det med din chef som du kände så att den här, Petra, vad var det med henne som gjorde att du kände så att den här personen vill jag jobba med? Att du kände så starkt?
Ja, men hon hade och har en fantastisk utstrålning. Hon liksom, hela hon är så här, det är bara osar energi och varm och intresserad och lyssnade verkligen när jag pratade med henne. Och samtidigt var hon väldigt öppen och berättade om sig. Mm. Och sen också det faktum att hon var, då var hon kanske 29 eller något sånt. Ung liksom kvinna på den typen av roll. Mm. Det liksom, det, jag fastnade för det.
Du fastnade för det? Du tyckte att det var coolt? Eller
ja,
var...
jag tyckte hon var jättecool. Jag tycker fortfarande, men ja.
För vi säger ju så här att vi ska välja vår chef.
Ja.
Och det där är ju alltid svårt. Och jag menar, jag trillade i den fällan. Och det var i och för sig en manlig chef. Eller i och för sig, säger jag. Det finns många bra manliga chefer. Men jag var på en anställningsintervju med honom. Och jag tyckte han var så superbra. Och bara, shit, jag ska få jobba med den här. Det känns så himla bra. Mm. Och sen när jag var där, så när jag började jobba, så var han ju urkass. Alltså. Mm. En, du vet, sån här, ja, som målade upp, ja, sig som att han var väldigt bra. Och du vet, ja, utstrålade det.
Ja.
Men that was not reality, så att säga.
Nej.
Hur vet jag? Alltså, man kan ju få en sån känsla. Har Absolut. Du tagit referenser på någon chef, eller hur har du gjort?
Det är en jättebra fråga. Och jag skulle ge tips till andra att ta referenser. Men jag har inte gjort det. Men det hänger ju också ihop då med att jag har gjort en intern karriär. Vilket gör att jag har ju liksom alltid vetat lite om mina chefer. Jag har inte haft så många chefer, ska jag säga, heller. Jag har haft turen att ha fantastiska chefer egentligen rakt igenom.
Mm.
Men jag har ju lite grann då på förhand vetat lite och haft en känsla för vad personen faktiskt i praktiken levererar för typ av ledarskap.
Mm.
Men det är absolut ett råd jag skulle ge idag, är att så här, försök att ta referenser på din chef. Mm. Be att få träffa någon i teamet.
Och hur absolut. Vågar man det, höll på att säga, men det ska man ju våga egentligen.
Ja, hur vågar man det? Man behöver göra sig själv den tjänsten och lite grann förstå att det är helt normalt.
Mm.
Som chef skulle jag inte tycka att det var något konstigt att få den frågan. Inte alls.
Mm.
Det skulle nog faktiskt snarare göra att jag kände så här, men gud, det här är verkligen någon som kommer göra sin research.
Mm.
För det är ju lika viktigt när man rekryterar som chef. Så lika viktigt som det är att jag känner så här, men shit, jag tror att du är rätt. Så vill ju jag att du ska tänka att, men det här känns rätt för mig. För du vet ju mer om dig än vad jag kan lyckas reda på under en rekryteringsprocess.
Mm.
Och målet för oss båda är ju att hitta en lösning eller en match som kommer vara långsiktig.
Mm.
Så att våga göra det, för jag tror inte att jag tror ganska få chefer tycker att det är konstigt, utan de tycker snarare att det är positivt. Mm. Det visar på ett intresse.
Mm.
Och du hjälper ju till i den här matchen.
Mm. Och nu använder vi, och både ju du och jag, ordet chef ganska mycket. Mm. Men jag brukar ju säga ledare, för jag tänker så här, när man säger chef, å andra sidan så är man ju någons chef.
Ja.
Men det har ju fått en lite negativ klang egentligen. Eller hur?
Ja. Ja, men absolut. Och det är ju så här, man ska ju säga ledare om sig själv. Och det är ju bra, förvisso. Men jag tycker att man måste vara både, man måste vara både ledare och chef. För i rollen som ledare eller chef, det handlar jättemycket om att leda och skapa, liksom, få medarbetare att känna sig inspirerade och att nå sin fulla potential och bygga team. Och just det som är kanske mer ledarskap. Men i rollen finns det också väldigt mycket av det som är mer chefskap. Det handlar om att ta svåra samtal, det handlar om att sätta lön. Det handlar om att sätta mål, det handlar om rehab av medarbetare som inte mår bra. Man har liksom ett arbetsgivaransvar som jag ändå tycker att man ska våga prata om som ett chefskap. Och jag tycker också att det är bra lite grann för att jag brukar säga det när jag pratar med yngre eller nyare ledare, så att man ska ta sitt jobb på jättestort allvar. Det är ansvarsfullt att vara någons ledare eller chef. För alla vet att har man ett bra jobb där man har roliga arbetsuppgifter, härliga kollegor, men en dålig chef, då kommer man inte trivas. Och trivs man inte på jobbet, då tenderar man kanske inte att trivas så himla bra rent allmänt. För de flesta av oss är ganska mycket på jobbet. Så man har ett stort ansvar och man ska ta sitt jobb på allvar. Samtidigt som man inte ska, liksom, man ska inte bli helt, liksom, man ska inte bli för besatt av idén att man är någons ledare, liksom. Ledare. Man får liksom inte låta det stiga något huvudet. Antingen att man går runt och liksom tycker att man är den här stora, inspirerande, härliga ledaren. Jag tror inte det är sunt. Men man ska inte heller bli för rädd av att säga, nu ska jag vara den här ledaren. Hur ska jag kunna vara det? Det är trots allt ett jobb. Du ska leda människor, men du är också chef.
Vad är skillnaden på att leda människor och att vara chef då? Du drog några chefsgrejer, att det var det här arbetsgivaransvaret och liksom sådär. Jag tror vad är att leda då, för dig?
Att leda för mig, det är ju att skapa en miljö och en kultur där medarbetarna utvecklas under liksom glädje. Där alla på något sätt, alla känner att de gör skillnad och bidrar och förhoppningsvis utvecklas och lär sig över tid. Och gör det på liksom ett lustfyllt sätt. Att det är kul, krasst. Det tycker jag är ledarskap, att skapa den typen av miljö, den typen av team.
Hur gör du det då? Nu kommer de tuffa frågorna. För jag vet att du har pratat mycket om det här, att man ska vara snäll. Liksom. Och vad är det? Och...
Ja, men för mig, jag tror jättemycket på det här med ett snällt ledarskap och bygga en snällhetskultur. Och jag är tydlig med det, liksom, att jag vill att det ska vara snällt i min organisation. Och då kan man ju fundera på varför och vad jag menar med det. Om vi börjar med varför, så jag är helt övertygad om att det finns ett samband mellan att trygga människor fattar rationella beslut och otrygga människor fattar irrationella beslut. Alltså det finns massa studier som stärker det, och det jag tycker att jag kan bara se till mig själv och min erfarenhet i egna beslut och i andras beslut att ja, men det här stämmer. Och då talar det för att okej, ska jag få mina medarbetare att fatta rationella beslut så behöver de vara trygga här. Så det är liksom, det är varföret på något sätt. Huret, det är ju inte lätt. Men jag tror jättemycket på att den här snällhetskulturen då, det är den som kommer skapa den här tryggheten. Och snällhetskultur för mig, det är att vi, liksom, vi utgår från den goda intentionen. Vi förutsätter att våra kollegor gör sitt bästa. Vi förutsätter att man vill väl. Vi lyssnar på varandra, och när vi lyssnar så försöker vi förstå snarare än att leta fel och missförstå. Vi lyssnar i första hand och gör oss själva förstådda i andra hand. Och vi hjälper varandra. Det är liksom det grundläggande. Vi snackar inte skit, utan vi tar feedback direkt med varandra. Och det här kan ju liksom låta, okej, det låter ju bra, men hur når man dit? Och det är ju det svåra.
Ja, precis. För det, det låter ju PK superbra. Men hur når man dit?
Ja, men hur når man dit? Jag tror att det man ska göra då är... Det är några olika delar som man ska göra i sitt ledarskap då, som det här handlar om. Det ena är att man ska prata om det. Det tror jag jättemycket på. Alltså rent generellt, det du förväntar dig att få, det är större sannolikhet att du får just det. Liksom. Pratar du om att det är den här kulturen jag vill ha? Tjata om det, tjata om det, tjata om det. Så att folk vet vad som förväntas. Det är superviktigt. Så att det inte är några otydligheter kring det. Det betyder inte att det kommer hända. Så nästa grej är att som ledare är jätteviktigt att leva det här själv. Att själv hela tiden jobba med de här frågorna. Att visa på det här. Att visa på att jag försöker att förstå. Jag utgår från att jag har gjort ditt bästa. Jag litar på dig. Och också då att man själv är transparent och öppen. öppen och våga visa på brister och våga berätta när man inte kan eller när man inte vet, när det har gått fel. Mm. Så att man hela tiden går i bräschen och sätter kulturen.
Mm.
För jag tror att det är helt omöjligt att få till en kultur bland medarbetare som man inte som ledare faktiskt lever själv.
Nej. Så det är man som ledare som sätter liksom mallen på något sätt.
Ja, absolut. Så det är den andra. Och det tredje är att man måste våga avsätta tid för det. För det handlar om väldigt mycket, det är att få folk att lära känna varandra. När man lär känna varandra, då börjar man ju oftast tycka om varandra. Eller man i alla fall får större förståelse.
Förhoppningsvis i alla fall.
Förhoppningsvis går åt det hållet. Och man förstår kanske mer, ja men jag upplever att du är lite så här. Men okej, nu vet jag att du kanske har det tufft hemma. Eller du har den här erfarenheten mer från tidigare. Det är därför du reagerar på det här sättet. Man får en större förståelse för varandra. Vilket skapar bättre grund för att få ett tryggt team. Och när det gäller att lära känna varandra, det är klart att det växer ju över tid.
Mm.
Men man kan, bör och måste också fokusera på att lära känna varandra i team. Och man måste våga avsätta tid för det.
Mm.
Och det här är också något som har kommit till mig i alla fall. Att jag känner mig mer... Jag är 100% övertygad om att det är så här. Men jag var en... Tidigare i min ledarkarriär, då kände jag mig lite osäker. Så här, ska man hålla på med såna här flummiga lära känna övningar? Liksom, där man ska sitta och berätta om... Så här växte jag upp, det här vill jag göra om 10 år. Det här skulle jag göra om jag vann 1 miljon. Mm. Du vet, hela de här övningarna. Så här, ska vi lägga tid på det? Här sitter 10 liksom, högavlönade seniora medarbetare- och lägger en dag på att gräva i sin barndom. Liksom. Mm. Är det relevant ens? Men jag skulle säga att ja, det är superrelevant. Lägg jättemycket tid på sånt.
Mm.
För man har igen det där hur mycket som helst- i att nå effektivitet som team.
Mm.
Och på så sätt nå sina mål. Så våga att avsätta tid till att lära känna varandra. Och gör de här fåniga velorövningarna. Och det finns hur många som helst olika varianter man kan göra.
Mm.
Superviktigt när man är ett nytt team med många nya medarbetare. Eller kanske en ny som chef i ett team. Men också så att man fortsätter hålla i även när man tycker att men nu känner vi varandra rätt bra. Liksom. Fortsätt att påminna om det här. Liksom. Lär känna varandra.
Mm.
Och igen då att man som ledare eller chef att man också vågar visa vägen med att då... Om man ska prata om så här, men vad är det som driver mig till exempel? Eller vart vill jag vara om 10 år? Då gäller det att våga öppna upp och vara transparent och visa att vi kan våga öppna oss för varandra. Liksom. Jag vågar berätta om min dröm att men om 10 år vill jag vara vd på ett börsbolag.
Mm.
Så att vi skapar en sån kultur. Mm. Så att de andra frågar, men jag kanske också ska våga faktiskt berätta om den riktiga drömmen och inte den här lite mer liksom, safe varianten.
Skulle du säga att du blir liksom kompis med dem du jobbar med? Att ni är vänner eller är det, drar du en gräns där?
Svår fråga. Inte kompis skulle jag inte säga. Men jag tycker väldigt mycket om dem jag jobbar med.
Mm.
Och jag... Så länge vi jobbar ihop och jag är deras chef så tror jag att jag håller en viss kanske distans.
Mm.
Men ändå inte liksom. Men...
Ja, det är en svår balans att hitta kanske.
Jättesvår faktiskt.
Jag pratade med Karin Singmark om det så här att man blir vänner, man kan anställa kompisar så att det liksom stärker arbetsrelationen. Och det är lite det du pratar om nu. Men att man kanske drar en gräns då ifrån liksom vad, hur pass nära kompisar man är privat eller hur det...
Ja, men på något sätt så ja. För jag tycker att det som kan bli svårt är ju att om jag skulle till exempel ha en väldigt nära vänrelation med en i teamet...
Mm.
Det är ju möjligt att det skulle kunna skapa en obalans, en osäkerhet hos de andra. Liksom. Men det är ju människor jag bryr mig väldigt mycket om och som jag absolut inte har något emot att liksom släppa in hemma hos mig eller jättegärna hälsar på. Men någon slags distans blir det nog ändå, det tror jag.
Mm. Men en annan sak som jag vet att du har pratat mycket om, det är ju det här med värderingar.
Mm.
Att kommunicera dem. Hur gör du det på ett bra sätt?
Men jag är väldigt tydlig med vad jag förväntar mig i form av inte så bara då KPI:er och mål vart vi ska nå utan också vilket beteende jag förväntar mig. Och jag tycker att det är superviktigt återigen för att skapa den här tydligheten i att folk ska veta vad de förväntar sig. De ska inte gå runt och vara osäkra. Liksom. Mm. Vilka beteenden ska jag uppvisa? Vad är rätt? Vad är fel? Utan det ska man känna en trygghet i.
Mm.
Och jag tror ju jättemycket på det här att liksom, man ska fundera ganska ofta på så här, är jag på rätt ställe? Trivs jag på den här arbetsplatsen? I den här arbetsplatsen finns det en kultur och värderingen här som jag trivs i och som matchar mina värderingar som jag har privat och den liksom kultur som jag typiskt trivs i.
Mm.
Och är svaret på den frågan nej, och den är det över tid. Den kan ju vara det en vecka för man känner att ja, men det har varit en tuff vecka. Liksom. Men är den det över tid, då tycker jag man ska vara så schysst mot sig själv att man faktiskt tänker att jag ska nog byta arbetsgivare.
Mm.
För någonstans så liksom, Jag har också en tidigare chef till mig som har sagt en väldigt bra sak. Att det är varken en rättighet eller en skyldighet att jobba här. Det är klart att i de här tiderna kanske inte så att man bara säger upp sig och bara, jag får hitta något nytt. Och alla har vi någon oss själva eller kanske ännu fler att försörja och så vidare. Men man kan i alla fall säga så här, okej, den här arbetsplatsen ska jag nog inte vara på långsiktigt. Jag måste inte vara här.
Nej.
Jag måste kanske vara här imorgon, men jag kanske inte måste vara här om ett år. Och det tycker jag att man liksom, den tjänsten ska man göra sig själv. Och där tycker jag då att man som ledare också har en skyldighet att vara tydlig med vilken kultur är det som gäller här? Vilka värderingar är det som gäller? Sen kan man ju diskutera om man som ledare ska diktera det eller inte. Men grundläggande kan jag tycka att man ska det.
Det måste ju vara väldigt tydligt i alla fall, tänker jag.
Ja.
Det är ju superviktigt.
Ja.
Men du har ju också sagt att du vill att dina kollegor ska liksom kunna ge dig och ge dig feedback på när du liksom går ifrån dina värderingar. Har du fått feedback för det någon gång, att någon säger till dig?
Ja.
Och vad var det för typ av feedback då?
Ja, men dels har jag fått feedback på att, så här, att medarbetare känt att jag inte varit tillräckligt tydlig med feedback. Så att de har känt sig osäkra.
Mm.
Och det är inte alls det ledarskap som jag vill utöva. Utan jag vill vara jättetydlig med min feedback. Liksom. Mm. Och om jag har en medarbetare som då känner att men du är inte tydlig. Då är det jättebra att jag får den.
Mm.
För det är jag också tydlig med igen. Då. Nej, men jag kommunicerar det tydligt att det här är det ledarskap jag vill utöva.
Mm.
Det betyder inte att jag kommer lyckas utöva det varje dag. Och jag kommer göra fel och jag kommer göra misstag. Och jag kommer vara en dålig chef. Snälla, hjälp mig då. Säg till mig. Alice, nu kände jag faktiskt så här efter det här mötet. Eller jag har känt det här. Liksom.
Mm.
Så att jag kan få hjälp att komma tillbaka till det ledarskap som jag vill utöva.
Mm.
Hjälp mig.
Mm.
Och jag tycker att jag får feedback av mina medarbetare. Som också är utvecklande för mig.
Ja, det är ju superbra.
Ja, och det är lite nytt måste jag säga. Det har jag nog liksom lyckats med på senare tid.
Mm.
Och det
är bara genom att säga så att jag vill. Eller ställer du frågan så att du får ärliga svar? Eller kommer de till dig? Eller hur funkar
det? Dels så ställer jag ju frågan.
Mm.
Men jag har också fått en spontant. Jag tror att den kommer inte bara av att jag säger att jag vill ha det, utan att jag också jobbat mycket med mitt team och mina medarbetare, och att vi har kommit ganska långt på den här resan till ett tryggt team.
Mm.
Och att de då tydligen förhoppningsvis är trygga med mig.
Mm.
Att jag menar där, allvar.
Det där tror jag är superviktigt. Alltså att man som ledare ställer frågan.
Mm.
Finns det något? För ofta så sitter man i utvecklingssamtal så här. Ja, men det här gör du bra. Alltså att man sitter med sin chef och så ska den personen utvärdera mig och vad jag gör.
Ja.
Men det är ju inte så ofta man har det liksom motvänt. Att jag sitter med min chef och säger, vet du, jag tycker du är superbra på de här sakerna. Nej. Men det här tycker jag funkar sämre.
Nej.
Och det är ju egentligen lite konstigt. Eller det, är inte det?
Borde det är både konstigt och inte konstigt. För samtidigt finns det ju en hierarki i relationen som man inte kan komma ifrån. Alltså, jag är lönesättande, vilket gör att man har något konstigt maktförhållande ändå.
Mm. Men det är därför jag menar att därför borde ju frågan komma från ledarna.
Alltså,
kan inte du säga, för om jag är missnöjd med någonting med min chef, alltså absolut ska jag ju ta upp det. Mm. Och jag hade säkert gjort det. Men jag kan tänka mig att det är
svårt. De flesta gör inte.
Eller för många, för innan jag startade den här podden så hade jag nog inte vågat säga det till min chef. Att du, nu tycker jag att du gör det här fel. Eller att jag skulle önska att det här blev bättre från din sida. Det gör man inte på grund av den maktrelationen, tänker jag.
Nej.
Därför måste ju frågan komma, nu spårade jag ur här, men frågan måste ju komma från det hållet.
Ja. Jag tycker också det, man har ett ansvar som chef.
Jo, behövs men det komma oftare från det hållet, om man säger så?
Ja, men jag tror också det, man behöver ställa frågan. Men man behöver ju också, tror jag, jobba med att då ha en feedbackkultur. Så att medarbetarna är trygga i hur ger jag feedback.
Mm.
Så att man vet, så här, men vänta, jag gör så här när jag ger feedback. Så att man kan ha någonting att luta sig mot när man nu ska leverera den här feedbacken till sin chef. Som de flesta kommer tycka är jobbigt.
Mm.
Men i det här, om man ska prata liksom ur ett ledarperspektiv, så det här är också någonting som jag har kämpat ganska mycket med, framförallt tidigare i min ledarkarriär.
Mm.
När jag var ny ledare så fumlade jag runt jättemycket i så här, är jag bra, är jag dålig.
Mm.
Och jag kände att jag får aldrig någon feedback. Det är ingen som säger till mig så här, åh, vad bra det var, eller liksom, det är så dålig energi och liksom. Och då hade jag en jättebra mentor som faktiskt jobbar på Microsoft.
Mm.
Jonas Alstermark heter han. Och han sa till mig, för jag är ganska... jag är både prestationsdriven men jag är också väldigt bekräftelsedriven.
Mm.
Jag behöver bekräftelse för att liksom fortsätta kämpa.
Mm.
Extern bekräftelse, det räcker inte med att jag själv tycker att jag är bra, utan jag behöver föra från andra, så här, gud vad bra du är. Då känner jag, shit, jag jobbar på. Och då kände jag så här, jag får ju ingen feedback, jag får ingen bekräftelse.
Nej.
Och då så sa han till mig så här, men Ann-Louise, du letar ju efter bekräftelsen på fel håll.
Mm.
Du kan inte förvänta dig att dina medarbetare ska stå och applådera åt dig varje gång du har liksom haft ett möte och bara, bra, du är den bästa chefen, wow, wow, wow.
Nej.
Det kommer inte hända.
Nej.
Har du gjort så till din chef någon gång? Tänkte jag efter, bara, aldrig typ. Man kanske sagt så här, vad bra teamdag det var.
Ja.
Punkt.
Ja.
Det är ju typ så långt jag har sträckt mig i feedback till min chef. Så det är också en resa, tror jag, man behöver göra som ledare. Att man behöver dels landa i sig. Jag kommer inte få den här bekräftelsen av mina medarbetare. Jag måste hitta det. Jag måste leta någon annanstans efter den.
Vad typ. Letade du då?
Då började jag leta hos min chef.
Mm.
Och jag hade en jättebra chef då också.
Mm.
Per Schelin, måste namedra på honom också. Det förtjänar han. Och han och jag, vi kände varandra väl. Och han såg nog det här i mig också. Att Anders behöver bekräftelse. Och öste på med det. Och då fick jag det från honom och då hade jag energi och inspiration att fortsätta jobbet med medarbetarna.
Mm.
Så att dels så måste man lära sig vart hittar jag den här bekräftelsen. Men också som du säger, den kommer inte att komma. Så vill du ha utvecklande feedback, den kommer inte bara komma till dig.
Mm.
Du måste ställa frågan. Och det gäller nog även den positiva feedbacken. Den kommer också mycket mer sannolikt om du ställer frågan.
Varför tror du inte man gör det då? Jag kan inte komma ihåg någon chef som har sagt till mig så här, Fanny, jag skulle vilja ha feedback på mitt ledarskap. Hur tycker du att jag är som chef?
Det är för att alla tycker att feedback är obehagligt.
Mm. Ja, det kanske är så.
Jag tror det.
Men jag tänker att som så här ledare så måste man ju, nu växlar vi ordet chefledare här, men,
ja.
Men att som ledare i det här fallet tycker jag, då borde man ju vara intresserad av liksom självutveckling, och det är man säkert. Men vem ska liksom kunna utveckla mig som ledare om inte de jag leder, tänker jag.
Ja, men så är det, men handen på hjärtat, vem... Jag tror nästan ingen tycker så här, det är så himla härligt när jag får sån här utvecklande feedback som jag kan jobba med.
Jag gillar ju det.
Ja, men du är ett undantag. De allra flesta, inklusive mig själv, det är jobbigt att få utvecklande feedback. Eller kritik, eller vad vi nu ska kalla det för. Utvecklande feedback låter ju så fint. Och det är det. Och jag tror att det är en bra grej också att vara så här lite ärlig med.
Mm.
Att bara för att man är liksom chef, ledare, eller har kommit långt och jobbat länge med ledarskap. Jag tror det är ganska få som är så här, ja, jag tycker inte det är jobbigt att ge feedback. Jag tycker inte det är jobbigt att ta feedback. Jag tycker inte att jobbiga samtal, det är inget problem för mig.
Mm.
Typ alla tycker det.
Ja, det är klart.
Alla tycker det. Och det är jobbigt att få, framförallt befogad tror jag, utvecklande feedback. Där man vet så här, ja men det var rätt. Man duckar den hellre liksom.
Ja, det är klart att det är jobbigt. Alltså det tycker jag också. Ja. När någon säger, när jag får feedback som tjänst, då kan man ju först bli arg.
Ja, man blir,
alltså min första respons är att man... Eller min första respons kan jag inte säga. Men ibland så händer det att man går i försvar. Ja, så här.
Det är ju väldigt vanligt.
Inombords i alla fall.
Ja.
Och sen så bara... Ja, fast... Ja, men så får jag någon minut och så, det stämmer ju. Och, så kan man liksom, och då gillar jag ju det. Jag tycker att det är... Jag kanske är ganska snabb i den. Jag vet inte. Men...
Nej, men jag håller med. Jag tycker egentligen också det. Den första reaktionen är nästan alltid ett försvar eller att man förklarar sig, även om man inte gör det då verbalt.
Nej.
För att jag i alla fall har gått till ett mycket kurser och lärt mig tillräckligt mycket om feedback för att veta att så här, okej, börja inte förklara dig.
Mm.
Fast mitt huvud var ju ändå så här, fast det är ju för att bla 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 bla. Så kan jag ändå, när jag liksom, när det får sjunka lite, så är det ju oftast gör det lite ont.
Mm.
För man bara, Och sen så inser man så här, jo men det ligger något i det här. Jag har kanske till och med fått den här feedbacken tidigare, vilket är ganska vanligt. Och sen kan jag agera på den.
Mm.
Så jag håller med. Jag gillar också att få... Jag gillar inte att få feedbacken, men jag gillar att ha den och jobba med. För jag vill bli bättre. Det har jag alltid velat. Jag har alltid velat bli bäst. Liksom.
Mm.
Och det kan man ju bara bli om man får lite feedback på vägen.
Och då måste man som ledare fråga.
Japp.
Därför börjar jag fråga.
Börja fråga, men helt också enkelt. Se till att bygga en kultur där man vågar fråga. För att bara säga en dag så här, nu ska vi börja jobba med feedback.
Nej, det funkar inte. Men, nej. Men jag tänker att det är liksom... Det är ju dit man måste komma på något sätt.
För alla skull.
Ja, det är ju superduper intressant, tänker jag.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker feedback är ett jättekul område. Och att, som sagt, först jobba upp en trygg kultur. Mm. Så att man har ett tryggt team. Då kan man börja jobba med feedback på riktigt. När vi vet att vi vill varandra väl.
Mm.
För att få feedback från någon som jag inte vet om du vill mig väl.
Mm.
Det gör ont.
Mm.
Men vet jag så här, vi gillar ju varandra och du vill ju att jag ska lyckas. Du vill att jag ska bli bättre. Det kan ändå göra lite ont. Mm. Men oftast så tror jag att de flesta känner, shit, det här var bra. Det här ska jag jobba med. Det här vill jag bli bättre på. Mm. Men jag tror också på att då, ska man börja jobba med feedback, bortsett från att man behöver ha kulturen på plats först, så behöver man jobba lite grann med verktygen.
Mm.
För man behöver ge feedback på rätt sätt, på rätt saker. Så att det verkligen dels går att jobba med att den blir konkret, men också att den inte blir sårande.
Men hur funkar det här? För du är ju i IT-branschen precis som mig, en mansdominerad bransch.
Mm.
Hur har det funkat att driva igenom såna här saker i en mansdominerad värld, tänker jag? Har du fått något motstånd? Eller?
Men jag tycker nog att det har funkat bra. Men jag har ju också drivit igenom det i min egen organisation.
Mm.
Där jag själv är chef. Och faktiskt då just chef. Det vill säga
lite grann högsta hönset.
Ja, lite så är det ju. Så, att det är, så här kommer det att bli nu. Det är den här kulturen, det är de här värderingarna. Det är det här arbetssättet. Vi jobbar med feedback.
Mm.
Och jag tror också att så här, precis som att jag... Vissa av dem jag jobbar med har jag ju rekryterat in. Jag har valt dem, de har valt mig.
Mm.
Och de andra har ju ändå jobbat tillräckligt länge med mig för att nog kunna valt bort mig. Mm. Om man får vara lite krass liksom. Om de inte skulle ha gillat den här stilen.
Mm. Mm. Får ni bort machokulturen ner i organisationen då? Tror du?
För om, att vi får bort.
Får ni bort den? För IT-branschen är ju väldigt präglad av machokultur och har varit. Får man liksom bort den jargongen, den kulturen, alltså ner i organisationen?
Ja, men det tror jag. Jag tror att jättemycket börjar med ledarskapet.
Ja, så alltså, är det ju.
Ja, jag tror det börjar från toppen och jobbar man ner. Sen är det ju inte så att det sker över en natt. Liksom. Sånt här tar ju tid att ändra.
Mm.
Men det måste börja uppifrån. Mm. Och det måste vara glasklart. Det är ju som jämställdhetsfrågan om man ska prata den. Alltså, det är inget som kan ske i något liksom, kvinnligt nätverk eller... ute i någon liksom satellit liksom. Utan det måste komma hela vägen uppifrån och så typ tryckas ner. Låter lite hårt men krasst. Om det ska bli framgångsrikt, det är övertygad om.
Och sen blir du någon typ av kvinnlig förebild då för att attrahera, eller hur? Det är för att attrahera fler kvinnor till ert företag.
Ja.
Och det är ju, alltså det vet vi ju, det är ju en vad ska man säga, en faktor i att driva jämställdheten, det är ju kvinnliga förebilder.
Ja.
Att vi måste lyfta dem och visa på. Men hur känns det att axla den rollen? Nu ska du bli någon form av förebild och visa att kvinnor kan. Eller vad säger man? Jag vet inte vad. Det är så här gammalt uttryck. Men tyvärr är det ju fortfarande så att vi måste visa att kvinnor kan. Även om det är ett gammalt uttryck.
Ja, men så är det ju absolut. Och det är, tycker jag, är både och. På sätt och vis är det ju supersmickrande och jättekul. Samtidigt som såklart att det kan addera någon slags extra börda. Att liksom, dels att faktiskt lyckas då. Att okej, om inte jag lyckas nu, då kanske det blir så här, nej, men vi kan inte ha en kvinna på den här rollen. Eller, ja, det kanske skulle kunna bli så, vem vet. Och då drar jag med mig halva befolkningen när jag säger, nej, tyvärr, det är kört.
Mm.
Så att det är både och, tycker jag.
Mm.
Och men jag tycker samtidigt att jag då som... Jag tycker att kvinnor som har... Som har kommit till liksom högre positioner och som har någon typ av makt och inflytande också har faktiskt ett ansvar att så här dela med sig, lyfta andra kvinnor, vara förebilder.
Ja, för det, men jag vet att du också jobbar mycket med att montera ner den här bilden och att man kan få allt, eller hur? Mm.
Ja.
För det här är ju... Alltså vi målar upp kvinnliga förebilder och det är ju... Jag vet att Ownershift släppte ju en rapport nu där så här, förebilder är ju jätteviktigt.
Ja.
Men det får ju inte heller bli så att vi liksom målar upp förebilder som att allt är möjligt och att det är något man ska sträva efter. Alltså för att det blir ju också fel.
Ja.
Och det är därför jag tycker att det är så viktigt i den här podden att prata om så här utmaningar. För att visst, jag har kommit långt men det har ju liksom inte varit enkelt.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Nej. Jag förstår verkligen vad du menar och jag tycker det där är en jätteviktig grej att man... Det finns ju någon slags bild av framgångsrika, i alla fall väldigt framgångsrika människor att det är lite så här supermans liksom. Att man kan, att det inte bara är det att man är framgångsrik på sitt jobb, man är dessutom jättevältränad, man springer något maraton, man har 5 barn, man har oerhört fint hemma, man har stort umgänge. Jag tror att det där, den där bilden, eller den som jag tror är myt i många fall, det finns ju absolut sådana människor säkert, men de är väldigt få. Den kan ju faktiskt verka antingen avskräckande.
Mm.
Att yngre människor tänker att ja, men det där kan aldrig vara jag fixar inte det där. Liksom. Jag kan inte gå upp 5 varje morgon, få springa en mil och sen sätta mig och meditera en halvtimme innan jag drar iväg till mitt jätteansvarsfulla jobb.
Nej.
Så det är alltså avskräckande. Men också att den bygger på den här jäkla pressen som jag tror framförallt kvinnor upplever. Att man ska vara så himla lyckad inom allt. Liksom. Mm. Så därför tror jag att det är jätteviktigt att vi så här monterar ner den där bilden. Att mm. För de allra flesta av oss så kan man inte få allt. Utan man får satsa på några grejer i livet.
Mm.
Och så får man hitta glädjen i dem. Och jobba med det jag brukar prata om. Att acceptera konsekvenserna av det man prioriterar bort.
Mm. Ja, det var en note här som är min förberedelse inför den här intervjun. Att det här att ta konsekvenserna av det.
Ja.
Men för dit kan vi inte riktigt komma än, känner jag. Utan Nej. Vi måste först prata om så här... Du säger att kvinnor känner en större press. Vad tror du att det beror på? Och vad är liksom allt i den här bilden för dig? Varför tror du att det är så?
Jag vet ju inte om kvinnor känner en större press. Men det jag vet är att kvinnor känner en stor press.
Ja.
Oavsett vad andra känner. Men kvinnor känner en stor press. Det är jag övertygad om. Mm. Och jag tror inte det är bra.
Nej.
Och det kan man ju se i allt ifrån sjukskrivningar till psykisk ohälsa i största allmänhet.
Mm.
Och jag tror ju att det beror jättemycket på alltså jämförelsekultur.
Mm.
Allt det här det är ju uppenbart med liksom sociala medier. Det man visar upp. Vad väljer vi att visa upp?
Mm.
Att vi visar ju upp de bästa sidorna av oss hela tiden. De bästa stunderna. Det är det vi delar med oss av och det är det vi visar upp. Och det sänder ju något slags budskap om att man kan göra allt. Och man kanske kan göra allt men under en jättekort tid. För det är inte, jag tror för de allra flesta är det inte en hållbar livsstil.
Vad är allt? Vad ska man hinna med då?
Men jag tänker att om man tänker på det jag skulle så här, vilja i den perfekta världen hinna med så är det ju såklart mitt jobb. Jag vill hinna med att ha en jättebra relation med min man där vi kanske, inte vet jag, spelar paddel en gång i veckan. Ja. Inte för att någon som spelat paddel, men ja.
Och det är trendigt kanske, just nu, så det hoppar
exakt,
upp i ditt
det borde vi kanske göra liksom. Man kan ha en snygg kjol på sig.
Ja.
Och att vi dessutom kanske går ut och äter en kväll i veckan, bara han och jag. Att vi har stort umgänge, mycket middagar hemma. Vi har det perfekta hemmet som är jättesnyggt inrätt. Våra barn är väluppfostrade och lugna och stillsamma och gulliga och har massa aktiviteter och inga utmaningar alls, utan är de här perfekta barnen och gillar att liksom laga mat och yoga och mediterar, absolut, självklart. Går ut och springer. Vad skulle jag mer göra? Jag men äta nyttigt liksom. Mm. Äta bara grönsaker, äta cleant liksom. Mm. Vad nu det är, men det skulle jag säkert vilja göra liksom. Mm. Och ha snygga kläder. Och såklart av det här konsekvenser är att jag skulle också vara smal och snygg. Ha fixade naglar.
Du är varken tjock eller ful kan vi säga.
Ja, tack. Men, nej, men det är liksom, det skulle komma, det kommer ju... Det är det liksom slutar ut i då. Liksom.
Ja,
det
precis.
Skulle vara slutprodukten av den här personen.
Mm.
Så det är väl allt liksom, det som jag tänker att... Om man pusslar ihop alla delar man ser på Instagram...
Mm.
Då är det ju väldigt lätt, vet jag själv, att få en känsla att det där borde gå att få ihop.
Mm.
Det finns ju de som lever det livet.
Mm.
Vilket
det, fast de inte gör det egentligen.
De inte gör, det kanske finns någon, det ska jag ju inte säga. Men de allra flesta gör ju inte det.
Nej.
Och det tror jag är så viktigt att vi då delar med oss av att... Nej, men jag har valt bort de här... Av de här 10 grejerna jag blev upp har jag valt bort 8.
Mm.
De här 2 har jag.
Mm.
Men då har jag fått välja bort 8 grejer.
Mm. För det här vet ju jag att du pratar mycket om. Att kombinera familjeliv med karriär. Mm. Vilket är liksom... Det vet vi ju att det är ett hinder för kvinnor i karriären. Alltså dels för att vi stannar upp karriärmässigt. Ja. Lönutvecklingsmässigt. Och så drabbas pensionen. Och det är ju bara en enda lång radda av tråkiga konsekvenser. Av att vara kvinna, höll jag på att säga. Men strukturer och normer. Och... Visst var det så att du precis hade fått barn när du började? Eller hur var det när du började på Hallon? Det var ju någon sån där glapp.
Det var faktiskt så att jag hade en 1,5-åring hemma och var jättegravid med barn nummer 2.
När du fick jobbet?
När jag fick jobbet, när jag fick frågan om jobbet. Också en fantastisk chef som jag hade då.
Jättebra.
Ja, visst. Som ställde den frågan till en uppenbart höggravid kvinna. Att så här, när du kommer tillbaka ska inte du... hoppa på och ta över ansvaret för Hallon.
Mm.
Och det var jättekliv för mig. Det var ju ganska stor, mycket större roll än den jag hade innan.
Mm.
Och att få den frågan, som sagt, uppenbart gravid liksom.
Mm.
Och på väg hem. Det tycker jag är fantastiskt. Och för mig så var det en självklarhet att tacka ja.
Mm.
Och jag fick också väldigt tydligt att det här ska inte förändra dina liksom, föräldraledighetsplaner. Utan du kommer tillbaka när du har tänkt liksom.
Mm.
Men då är det här du kommer tillbaka till.
Mm. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är ju fantastiskt. Verkligen. Mm. Man brukar ju mest höra historier som är precis tvärtom.
Mm. Och vi ska komma tillbaka till det här och prata om barn. Men det var en sak jag ville hucka på nu när du sa det. För du har sagt det med alla tjänster du har fått nu erbjuden. Det var självklart för mig att säga ja.
Ja.
Och det är ju tyvärr, alltså något som har kommit upp här. Att många kvinnor hellre tackar nej.
Mm.
Men hur kommer det sig att du bara, det är självklart att jag sa ja. Alltså du vet, så det,
men dels
för
lite,
det är inte självklart för alla, tyvärr.
Nej, lite personlighet. Att jag är så här snabb på beslut och ofta tror jag säger ja än nej. Liksom. Så det ligger lite i min grund. Men jag ska ju för sig erkänna att när jag fick frågan om mitt första chefsjobb, då var det så här, wow, kan jag det här? Liksom. Och det jag gjorde då var helt enkelt att jag tänkte så här, min chef, jag har jättestort förtroende för honom, han verkar ju tro att jag ska kunna det här. Och min chefschef, som jag också har jättestort förtroende för, han tror också att jag kan det här. Och jag har ju typ större förtroende för de två än vad jag har för mig själv.
Mm.
Och då verkar det ju sunt att gå på deras rekommendation här, som är att jag borde ta det här. Så på det sättet har jag liksom, då har jag landat i att, ja, men då tror de på mig, så då tror ju jag på mig. Mm. Så jag har lutat mig lite mot deras självförtroende, eller mitt förtroende i dem, snarare än mitt eget självförtroende. Och hallongigget, det var, ja, men det var bara för kul för att tacka nej till.
Mm.
Och jag har hela tiden vetat att jag, eller hela tiden, men sen jag började jobba, jag kände så här, ja, men jag vill sträva, jag vill bestämma om allt. Jag vill sitta i ledningsgruppen. Och så får jag den frågan, då var det så här, men det är ju det här jag vill.
Mm. Jag bara, det blev bara ett sidospår, för att det slog mig att du har sagt så några gånger nu.
Ja.
Självklart säger jag.
Ja, och det första gången ska jag säga att det var inte helt självklart. Mm. Hallongigget var självklart.
Mm. De andra var också, men det första var. Men då bara vågade du kasta dig ut.
Ja, men jag vågade, för jag litade så mycket på min chef jag hade då.
Mm.
Jag litade på att när han trodde att jag skulle fixa det. Och jag visste att han skulle inte välja någon som skulle fejla. Det skulle ju han förlora på. Och jag så då hade jag en trygg och bra chef som jag litade på.
Men de har ju verkligen trott på dig. Alltså, varför tror du att de har gjort det? Eller vad är det du har gjort som...
Men det tror jag är ju jättemycket, för jag har alltid varit väldigt ambitiös.
Mm.
Typisk högpresterare. Sån här som jag nog kan tänka mig varit väldigt härlig att ha som medarbetare. Levererar
duktiga
alltid.
Flickan.
Absolut, ja. Duktig flicka. Och haft liksom höga ambitioner och gett det som krävt. Jag tror aldrig jag har kommit när jag var yngre till min chef och sagt, vet du vad, jag kommer inte hinna det här, hur ska vi prioritera? Liksom så. Utan det, innan jag hade barn och så, då gjorde jag det som krävdes liksom. Mm. Och kan väl se tillbaka, så vissa delar av det är jättestolt och tänker att det skickar jag vidare som råd. Jobba hårt.
Mm.
Det är ett jätteviktigt råd. Var beredd att jobba hårt om du vill göra karriär. Det måste man inte vilja, men om man vill, jobba hårt. Men samtidigt liksom att du behöver inte överleverera på allt.
Nej.
Överleverera på det som är viktigt.
Ja, för det där är ju tyvärr en grej som kommer upp ofta här. Att man som kvinna överlevererar och man måste prestera mycket bättre än sina manliga kollegor.
Ja.
Har du upplevt det själv, att du har behövt göra det? Eller har du funderat på det? Förlåt, men det är inte...
Ja, men funderat på det, absolut. Jag kan nog inte säga att jag har upplevt att jag behövt göra det. För jag har inte liksom gjort den jämförelsen, men jag kan ju uppleva att jag har alltid...
Mm.
jobbat hårt. Jag har alltid liksom, jag kommer, och det gör jag fortfarande, jag kommer förberedd. Jag tar inte saker generellt på volley, och det har jag aldrig gjort, och ännu mindre när jag var yngre.
Det kanske är därför jag inte gör karriär. Eller jag tar allt, men jag är bäst på volley, brukar jag säga.
Och det är bra, man ska ju vara lite, det måste man också hitta balansen i, för man kan inte, som jag sa igen, alltså, ska man hålla livet ut, då kan du inte överleverera på allt. Du måste våga ta saker på volley, och jag har blivit bättre på det.
Men det kanske var därför du var lite nervös när du kom hit idag, för att du får ta det här lite på volley.
Exakt.
Eftersom jag inte förbereder mina gäster särskilt mycket.
Exakt.
Alla, har du några frågor? Nej. Mm-hmm. Du, nu ska du grillas.
Nej, men exakt. Jag är en förberedelsetyp, jag förbereder mig.
Och då blir du jättenervös.
Ja. Det är bra för mig att öva på det utanför min comfort zone.
Nu har ju jag pressat dig utanför din comfort zone. Men en sak som jag tänker på, nu spårar vi iväg här, men det är därför det är så kul att ta saker på volley, tycker jag.
Mm.
För då blir samtalen så här spontana, som ditt och mitt är nu. Men det här med duktiga flickan, för det här är ju en fälla, tycker jag.
Absolut.
En fälla som är väldigt, väldigt vanlig. Som ni släppte ett avsnitt med Elisabeth Kylenstierna om att vara good enough. Och det är ju ett av de mest lyssnade avsnitten någonsin.
Yeah.
Därför att vi lider av det. Jag säger inte att det är bara kvinnor som gör det, men det är väldigt vanligt bland kvinnor. Och då tänker jag så här, hur tänker du som ledare för det som... Det är klart att vi ska uppmuntra de här duktiga flickorna, men det måste ju finnas en balans emellan. För då uppmuntrar man ju också det beteendet. Förstår du hur jag tänker nu?
Ja. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt.
Tuva Palm hade ju till exempel en chef som bara, hon skulle bara jobba en viss procent. Och han ringde henne och bara, men du jobbar ju mycket mer än vad du ska.
Mm.
Så nu måste du liksom så här backa. Eller så ska du ha mera lön.
Mm. Ja, men det tror jag, som ledare har vi ett jätteansvar att hitta den där balansen liksom. Mm. Och hjälpa alla medarbetare att prioritera. Och då framförallt de som tenderar att liksom överleverera och hjälpa dem och förstå. Vad är det för grejer som är viktiga här liksom? Mm. Och sen tror jag att vi ska vara försiktiga med uttrycket duktig flicka. För det är så förminskande. För till att börja med säga flicka, det är inga flickor. Duktiga flickor finns i skolan.
Mm.
Men på arbetsplatser finns det inga duktiga flickor. Där finns det duktiga eller överpresterande kvinnor.
Ja. Jag tänker på den här duktiga flickors revansch med Birgitta.
Ja, jag vet. Det är ett bra uttryck liksom. Och det är en term som vi alla förstår vad vi menar med. Så det är ett bra sätt att prata. Men samtidigt tycker jag att vi ska vara försiktiga med det. När vi pratar om arbetsplatser så att vi inte igen då förminskar kvinnor till någon flicka. Liksom. Mm. Men jag håller med, det är en svår balansgång. Jag tycker att man som ledare har ett ansvar där. Man får uppmärksam på de här beteendena. Och det jag tycker att man både som ledare men också som, om man då känner att man tillhör den här gruppen. Vilket jag absolut har gjort. Det är dels att titta på vad lägger jag min tid på. Vill jag göra karriär så tror jag på att överprestera. Mm. Men på vissa områden.
Mm.
Och hur ska jag veta vilka grejer jag ska överprestera på? Jo, men du ska överprestera på det som är viktigt för din chef.
Mm.
Vilka områden de här, vilka frågor jag jobbar med är så här, det här är de som min chef är så här, det här är kritiskt för honom eller henne.
Mm.
För att hon eller han ska framstå i bra dagar. Där går jag in och lägger in extra krut.
Mm.
De andra får jag dra ner ambitionsnivån på.
Mm.
Men sen tror jag också.
Men där måste jag så flika in. För där lägger vi ofta ansvaret på kvinnorna. Så tänk så här på var.
Ja.
Var du, och ofta blir ju ansvaret på kvinnorna. Tänk på vad du överpresterar. Men om man är så och liksom påverkad av. För det här är ju, tror jag, någonting som man gör ofta omedvetet. Ja. Att man överlevererar.
Ja.
Och då är man ju så påverkad av strukturer och normer att man inte tänker på det. Därför så tänker jag där att vi återigen är tillbaka på ledarnas ansvar.
Jag håller med.
Att uppmärksamma de här. Och bara, men hörru, du överlevererar jättemycket så här, där och där och där. Det är bara en sån reflektion som jag gör. För att annars så vidbehåller vi ju det här att alla kvinnor på ledande positioner är så himla bra. Mm. Förstår du min tankegång?
Absolut. Alltså
nu kom vi från att kombinera familjeliv med karriär. Men det blev liksom, vi ska tillbaka på det spåret snart. Men för det som Tuva Palm sa, att så här, ska det bli jämställt så måste man kunna vara en medioker kvinna.
Ja, och jag håller helt med. Och jag tycker du har helt rätt i det. Ledarrollen är superviktig i de här frågorna.
Mm.
Att man hjälper till och liksom dra ner ambitionsnivån, sänka ambitionsnivån här.
Mm.
Du behöver inte vara med överallt. Liksom,
men det är ju inte så vanligt, tänker jag. Eller jag har inte hört så många chefer som gör det, som ber sina anställda sänka ambitionsnivån.
Nej, det kanske är så. Men vill man ha ett hållbart ledarskap och, alltså jag hoppas ändå att många av oss som jobbar som chefer och ledare liksom vill något mer än att bara leverera kvartalsmål. Liksom. Mm. Att vill få en organisation och människor att växa över tid. Alltså man säger att jag vill att min organisation ska växa. Det är ju bara människor. Organisation är ju bara ett ord. Det är ju människorna som är organisationen. Och jag hoppas och tror att ändå ganska många har större ambitioner än att så här nå kopiorna den här månaden eller kvartalet när man jobbar med medarbetare.
Mm.
Och jag tycker, du är helt rätt i det, det är jätteviktigt som ledare att vara uppmärksam och coacha och hjälpa och hitta liksom nivåer. Och också sen lyfta fram då kvinnor när det är dags för liksom befordran. Och en annan viktig, jag läste en väldigt spännande studie, det är en år sedan nu, men där man tittade på just det, vad är det som gör att liksom, det är färre kvinnor som når topppositioner och så vidare. Och det finns ju massa faktorer som man kan titta på, men då var det en ganska intressant som den här studien lyfte som en stor skillnad mellan män och kvinnor som håller kvinnor tillbaks. Och det är att kvinnor tenderar att ta på sig väldigt mycket av det här arbetet, de här arbetsuppgifterna som absolut inte leder till en befordran. Till exempel, ta anteckningar på mötet, det kanske mest klassiska.
Mm.
Men också, du vet, vem kan köpa present till den här som har fått barn? Vem kan fixa med fika på fredag?
Ja.
De där arbetsuppgifterna.
Kvinnosysslor.
Men det är väl kanske det. Och
det ska inte vara, men det blir det.
Det ska det, inte vara. Och då kan man säga så, om man ställer frågan öppet i en grupp, då har de studerat massa olika team och ställer man den frågan, är det någon som kan fixa fika till på fredag eller någon som kan köpa en present till de här som har fått barn, då är det mycket vanligt att en kvinna säger ja, men jag kan göra det.
Mm.
Och det vet man ju, så fixa fika till på fredag, det tar ju kanske en timme, man ska gå iväg, man ska köpa och sen ska man duka fram och sen får man också antagligen plocka undan efter när alla fikat klart.
Mm.
Och visst, det är en timme. Men det är en timme som du skulle kunna ha lagt på någonting som faktiskt betyder någonting, som kommer få dig att liksom flytta fram positionerna inför nästa roll.
Ja.
Och igen då så här, ställer man frågan öppet, då är det mycket större sannolikhet att en kvinna som tar på sig det. Man såg också så här att om chefen var så här, ser som i rummet, bara, skulle du kunna göra det? Då är det också lite biased att då tenderar chefer och ledare att också i större utsträckning ställa frågan till en kvinna.
Mm.
Så därför så var slutsatsen här var att som ledare har man ett jättestort ansvar. Börja köra någon slags, du vet så här, vi kör namnordning, bokstavsordning, eller vi drar lott, för då blir det inte så. Så här känner jag också med sån här grejer, så här, jätteviktigt att sända budskapet till kvinnor, ta inte på de här uppgifterna mer än vad som är rimligt. Vi måste hjälpas åt och fixa fika liksom.
Mm.
Men också till ledarna. Se till att den här typen av situationer inte kan uppstå.
Mm. Ja, det är viktigt.
Ja.
Och nu ska vi tillbaka till den här punkten som vi var på innan vi spårade ur. Mitt ansvar som intervjuare här att se till att samtalet återgår.
Ja.
Men vi pratade om att du hade precis fått barn då, eller precis innan du blev mammaledig så fick du det här erbjudandet. Eller föräldraledig ska man säga nu till
och med,
om man ska vara PK. Vilket vi såklart ska försöka vara i den mån det går.
Ja.
Men då fick du ett erbjudande att bli chef över Hallon.
Ja.
Fantastiskt bra. Ja. Och sen spårade vi ur.
Ja.
Men sen kom du, och så blev du det.
Ja.
Och hade två småbarn då. Ja. Eller en som då borde ha varit runt 2,5 kanske. Och en som var runt 1 när du kom tillbaks.
Ja, precis.
Någonstans där. Eller 1,5 eller något sånt.
Ja, den äldsta var väl 2,5 och den yngsta var 9 månader.
Ja.
Mm. Ja, men det var,
det var ändå ganska tidigt att börja jobba.
Ja, men, och det är ju så här, nu kommer vi in på
ett av mina... Fick du kritik för det? Eller hur?
Ja, det här är verkligen ett ämne som ligger mig otroligt varmt om hjärtat, föräldraledighet. Och alla som känner mig är trötta på att höra mig prata om det här. Men jag och min man har ju delat lika med båda barnen. Med första barnet var vi hemma 7 månader var och med andra 9 månader var. Och det var otroligt viktigt för mig med den här liksom, millimeterrättvisan i föräldraledighet. Och den gäller även vad gäller vab och hämta och lämna för oss två. Vi delar det 50-50 verkligen på minuten typ. Och jag kanske inte har fått uttalad kritik, men jag har fått otroligt mycket kommentarer om att jag varit hemma kort. Inte så att folk har varit så här, men gud, hur prioriterar du egentligen? Men med en underton av så här, oj, jaha, är du redan tillbaks? Jaha. Innan jag gick på föräldraledighet så sa alla, inte alla, många, att vi får se. Du säger att du ska vara hemma 7 månader nu, men du kommer nog vara hemma längre. Det är ju för sig fint att man lämnar den öppningen och får ändra sig, för det ska man ju få. Men det var den inställningen. Vi har fått otroligt mycket kommentarer om att jag varit hemma kort.
Och din man får höra vad han är bra. För att han är hemma,
eller? Ja, eller ja, inte heller hälften. Bra kanske, utan mer så här... Vadå, ska du vara hemma i 9 månader med den? Jag tror inte han har fått så mycket så här dunk i ryggen, shit vad bra du är.
Mm.
Men han har i alla fall inte fått någon, men gud, ska du bara vara hemma i 9 månader?
Nej, han får inte någon sån här mom-shaming-grej.
Verkligen inte.
Jag tycker ju det är fantastiskt att du gör så. Ja, fler ska göra så.
Mm. Ja, men jag tycker att det är... Och det är så här... Min man var också, han var också med på det här såklart. Det är inte så att jag har tvingat honom. Han tyckte också att det var bra och han tyckte om att vara förälder. Det är ungefär lika mycket som jag tyckte om det.
Ja, ungefär lika mycket.
Det är ungefär lika mycket. Vi hade samma känsla.
Ja.
Men han var också lite på mig så här, med den här millimeterrättvisan. Att, men måste det vara exakt lika länge? Och jag var så här, ja, det måste det. Inte för att det är viktigt på individnivå för honom och mig och våra barn. Utan för att det är normen.
Mm.
Jag vill ändra lite i statistiken och jag vill... Även om en familj kommer inte påverka. Men jag vill flytta normen.
Mm.
Jag tycker det är så himla självklart att man ska vara hemma hälften var.
Mm.
Idag i familjen, man skaffar väl barnen ihop?
Ja, det kan man ju tycka.
Ja.
Och det där är ju... Man ser nu, går du igång här.
Ja.
Det är jättebra. Det är jättebra. Men du har fått kritik för det. Men hur har du liksom lyckats att kombinera? Det är det sättet du har gjort det på, att... kunna kombinera familjeliv och karriär. Det är att ni har delat på det jämnt.
Jag tror att det har varit en jätteviktig del i det. Att vi har delat på det. Och att det har alltid, när jag och min man träffade så visste vi. Det var liksom ingångsvärde. Att vi hade båda jobb som vi tyckte var jätteviktiga. Han har också ett jobb som kräver mycket. Och som han tycker väldigt mycket om. Och han visste att det var samma med mig. Så det var liksom redan satt att det kommer att vara så. Att vi kommer dela hälften. Och det har vi gjort.
Mm.
Och det är en jätteviktig... Liksom, grundsten tror jag. Att när vi tittar på så här, vem ska vabba barnen är sjuka, så är det liksom, jobben är lika mycket värda så att säga, när vi utvärderar dem mot varandra. Så det är en jätteviktig del. Man får inte heller göra det till att det är så omöjligt att få ihop.
Nej.
För mig har det handlat jättemycket om det här som jag pratat om, med att faktiskt sätta mig ner och säga, dels prioritera. Mm. Vad är viktigt då i mitt liv? Gör en lista. Om det är den här ordningen jag kommer prioritera saker.
Mm.
Det betyder att det kommer vara saker som jag inte gör.
Mm.
I början trodde jag att det skulle räcka med att jag prioriterade. Och sen levde efter de prioriteringarna. Ganska snart insåg jag att det kommer inte att räcka. För att jag gick ändå runt och kände mig stressad över allt jag inte gjorde. Att det inte var fint hemma. Att det inte liksom var hemlagad barnmat. Och att, liksom, att jag inte tränade i den utsträckning som jag uppenbarligen inte ville då, för jag hade inte prioriterat det så, men upplevde att jag borde, att jag då också då, av konsekvensen att jag, när jag såg mig själv i spegeln, kände så här, men varför är jag inte mer vältränad och varför är jag inte smalare? Och då tog jag tag i det att så här kan inte jag leva mitt liv. Jag kan inte känna mig helt jagad av allt jag inte gör, för jag har ju faktiskt valt att göra andra saker. Jag har valt att så här, prioritera mina barn, prioritera min man och min övriga familj och mitt jobb.
Mm.
Men då är det ju en massa andra grejer som jag inte kommer göra. Jag måste jobba med det.
Mm.
Och där är jag ju såklart inte i mål. Men jag jobbar med det hela tiden. Att så här, bara försöka vara snäll med mig själv. Att just det, ja, men jag är ju inte jättevältränad. Eller jag har, liksom, när jag handlar kläder så kanske jag inte köper den storlek som jag skulle vilja köpa. Men det är ju av de här anledningarna. Och börjar jag känna för mycket att det här gör för ont nu. Det tar för mycket, skapar för mycket negativ energi i mig. Då måste jag prioritera om.
Mm.
Då får jag prioritera ner någonting. Och så prioritera upp, inte vet jag, träning och få ordning på kosten. Det kanske inte är en tidsfråga, men det är ju mer en viljefråga.
Mm. Och då är vi så där snyggt inne på att ta konsekvenserna av det här, att man inte kan ha allt.
Mm.
Som jag sa att vi skulle komma in på sen, att vi kom ju in på det lite snyggt nu.
Mm. Mm.
Och det där är ju så viktigt. Vad känner du? Är det liksom en uppoffring som du har gjort för att komma dit du är? Att du har varit tvungen, men du har valt att, tvungen är ett så tråkigt ord.
Ja. Ja, för tvungen är jag ju verkligen inte. Tvärtom.
Du har ju
alltså,
valt att nedprioritera träning.
Ja.
Och liksom att...
Till viss del mina umgänge och den typen av saker som skulle jag nu lägger tid på barn, man och jobb på.
Mm.
Nej, och det tror jag är jätteviktigt. Att, så här, jag är verkligen inte tvungen. Och det måste jag påminna om hela tiden när jag tittar på mina prioriteringar. Visst, jag är ju tvungen såklart att vara en mamma till mina barn. För de har jag ju... Ja, jag är ju deras enda mamma. Och det, men det känns ju sällan som ett tvång.
Mm.
Men om man tittar på jobbet. Att ha den typen av jobb som jag har. Det är ju så långt ifrån ett tvång man kan komma. Mm. Alltså det är ju ett jobb som många strävar efter. Och jag har strävat jättehårt för att komma dit.
Mm.
Så det kan ju verkligen gå ut från när som helst. Och ta en helt annan typ av jobb. Kanske inte imorgon då. Men så här, över tid liksom. Och det tror jag är jätteviktigt att påminna mig själv om. Så här, jag har valt det här. Jag kan sluta välja det här. Jag kan välja något annat imorgon.
Mm.
Och att då påminna sig om att det inte är ett tvång. Jag kan välja annorlunda.
Mm.
Sen kan man ju satsa i andra situationer. Rent så här, man har köpt ett dyrt hus eller vad det nu är som gör att man säger, oj, ja, men då får jag nog downsize. Det kommer ju andra konsekvenser av det. Kan jag leva med dem då? Ja eller nej?
Mm.
Så att allt har ju konsekvenser.
Så för att kunna liksom kombinera så måste man på något sätt prioritera och vara beredd att ta konsekvenserna av vad som...
Ja, jag tror det.
Vad man förlorar. Eller förlorar vad man...
Vad man inte gör.
Vad man inte gör. Ja, men det är precis som Charlotta Rydholm säger det när vi ändrar våra mindset. Så att vi måste säga, vi pratar om tvång här nu. Måste.
Ja. Ja.
Jag behöver vara en mamma till mina barn. Det är en bättre mening.
Ja, exakt. Ja, men det är bättre.
För att få en mer positiv. Jag behöver vara mamma till mina barn. Inte jag måste. Eller jag är tvungen.
Nej.
Utan att du behöver vara det.
Ja, det behöver jag.
Och nu är det en sak till som du säger här. Som jag vill hugga in på innan. Ja. För att vi har spelat in jättelänge nu. Men jag vill hugga in på en sak. För du sa så här, jag har strävat hårt för att liksom komma dit jag är. Och varför har du gjort det, tror du?
Ja, men det är ju en jättebra fråga. Och den kan jag, liksom så här, den kan jag fundera på ganska mycket själv. Varför har jag gjort det? Och då tänker jag tillbaka till mina drivkrafter. Ja, men jag har ju det här, jag har ett jättestort prestationsbehov.
Mm.
Jag älskar att prestera och jag mår jättedåligt om jag inte får prestera.
För att få bekräftelse, eller?
Och sen bekräftelse, exakt. Det räcker inte med att jag presterar och vet själv att vad bra jag gjorde det här. Utan jag måste föra för andra, då mår jag bra och då jobbar jag vidare. Liksom.
Mm.
Och jag tror att jag har liksom... Alltså jag vet inte, jag har alltid haft det här i mig.
Mm.
Jag har alltid liksom... drömt om man, det låter stort liksom, men jag har alltid drömt om att vara den här coola, liksom när jag var yngre såg jag mig själv, du vet, i New York med en latte i handen och liksom på Manhattan och drog fram i någon snygg dräkt. Och varför har jag velat vara den? I don't know.
Nej. Strukturer och normer, eller vad vi målar
ut? Ja, kanske, ja.
Det här att ha allt.
Ja.
Alltså det är ju det vi präntas in i hela tiden.
Ja. Så att, ja, den har alltid funnits där liksom. Och jag märkte ganska tidigt när jag kom in på på tre då, som var min första liksom riktiga arbetsplats, att så här, jag vill ha ett jobb där man får bestämma ännu mer. Mm. Och ganska snart kände jag, men gud, mitt mål ska vara att sitta i ledningsgruppen.
Och sen, ja, det är bra makt. Det är ju viktigt.
Ja, men exakt.
Alltså att kvinnor har mera makt. Ja. Jag säger inte att det är viktigt att ha makt, men vi behöver fler kvinnor. Ja,
för vissa är det viktigt att ha makt, liksom. Ja. Och för vissa är inte det.
Nej.
Och det, men, ja.
Vad är karriär för dig då? För det är också en sån här fråga som jag hade med den när jag startade podden. Det var en sån standardfråga. Vad är en karriär för dig? Men vad är karriär för dig när vi är ändå inne på det spåret?
Jag tror att det är ett svårt ord, karriär. För jag tror att karriär, till att börja med så tycker jag att man ska fråga. För mig har ju karriär varit den här, jag har gjort en klassisk karriär verkligen. En intern karriär där jag har tagit på mig större roller och större roller och större roller. Mm. Nu sitter jag där jag är. Och jag skulle absolut jättegärna sitta på ett steg uppåt till om några år, liksom, tror jag. Av det jag känner nu i alla fall.
Du skulle bli börs-vd om 10 år, eller vad?
Ja, men precis. Exakt. Så att det är väl karriärdefinitionen för Ann-Louise.
Mm.
Jag tycker också att vi ska vara försiktiga med att, så här, att prata om det som att det är någonting som alla ska vilja göra.
Mm.
För det tror jag är liksom en ganska stor risk att... Mm. Att det bara är den vägen man kan gå. Nu för tiden finns ju massa vägar att gå. Herregud, det är väl liksom entreprenör alla vill bli. Och det är ju motsatsen till kanske det jag har gjort. Liksom, där man snarare, du vet, bygger någonting själv. Och liksom det skalar upp över tid och sådär. Men jag tror så här, den här klassiska karriären, den måste man verkligen ställa sig själv frågan. Och det gäller ju såklart entreprenör också. Det är säkert ännu mer. För där behöver man jobba ännu hårdare och lägga ännu mer tid och energi på det man ska ägna sig åt.
Mm.
För att bli framgångsrik. Men att man måste ställa sig frågan så här att, om jag nu vill göra karriär, oavsett om det är att bygga ett bolag eller att göra en intern karriär i ett befintligt bolag, hur gärna vill jag det? Man brukar ju säga att man ska kunna svara på frågan i 5 led. Jag vill jättegärna ha karriär. Okej, varför det? Ja, men för jag vill ha ett jobb där man får bestämma. Okej, varför vill du det? Och ska man kunna svara på den i 5 led. Och kan du det i 5 led, då är du motiverad och då kommer du vara beredd att lägga det som krävs.
Mm.
Och det tror jag att man ska, den där typen av frågor ska man ställa sig själv. För där kommer vi igen in på normer. Liksom, att alla förväntas att så här, man ska vilja sträva mot en chefsroll. Man ska vilja sträva mot mer makt.
Mm.
Jag tror inte alls att det behöver nödvändigtvis vara så för alla.
Nej, det är jättebra att du säger det. För jag tycker också att det är så viktigt att få fram.
Ja,
alltså karriär är ju personligt och individanpassat. Ja. Och det här blir så här avsnitt där jag citerar alla mina tidigare gäster, märker jag. Men Annika Ermanberg sa ju det, att framgång, det är ju liksom att vara stolt över sig själv, inför sig själv.
Ja,
och
det är bra sagt.
Det är ju fantastiskt bra sagt, tycker jag. Så att man gör det tydligt, tänker jag.
Ja. Men jag hade faktiskt en tidigare pojkvän till mig som var, han var sjuksköterska. Och han brukade säga till mig, han hade ju inte jobbet som liksom, det var inte det han gick igång på om dagen, utan han hade jättemycket fritidsintressen. Han höll på med musik, han lagade mat, han gymmade, och det var liksom, han sa alltid till mig, ja, men jag förstår inte, jag ska ha tid att jobba. Nej. Min fritid tar så mycket av min tid, jag har inte tid att jobba.
Nej.
Och jag kände tvärtom, så här, inte tid att jobba. Jag är så här, jag förstår inte, jag ska ha tid till någonting annat.
Nej.
Jag vill bara jobba. Och det var liksom ganska bra att ha hans syn på det, så här, igen, det är inte så att alla drömmer om att göra det jag har gjort.
Nej.
Verkligen inte, liksom.
Nej.
Det finns massa andra sätt att vara lycklig i livet. Liksom.
Mm.
För mig har det här visat sig vara ett sätt som jag tycker är jättekul och som ger mig massa energi.
Mm.
Och som gör mig lycklig då, tillsammans med massa andra viktiga delar, såklart. Men, ja.
Det blir ett bra avslut. Vi måste börja avrunda nu. För vi har spelat in... Det är så roligt. Jag säger det i slutet på alla avsnitt också. Jag måste börja hitta något bättre sätt. Men vi har spelat in i över en timme.
Oj!
Ja, och det är så kul, för det är allas respons. Ja. Men över en timme har vi suttit här nu och spelat in, så vi måste bli avrunda, för annars blir det för långt.
Ja.
Så då orkar inte lyssnarna lyssna. Förhoppningsvis har de hängt med hela vägen här nu.
Ja.
Men är det något du känner att vi har missat att prata om nu som du vill lyfta? Eller har jag pressat dig?
Nej, men jag tror att vi har fått med det mesta. Men jag tror att mitt viktigaste budskap är ändå också... Det är det här med att liksom inte tro att människor som har kommit långt... Eller bara för att man är en hög chef... Så är man antingen en supermänniska eller en person som tycker så här... Men jag tycker inte det är jobbigt att ge folk feedback.
Mm.
Jag drar mig aldrig för att, så här, jag drar mig aldrig för ett tufft samtal eller bråka med en leverantör. Eller, typ alla är konflikträdda. Alla liksom, det är såklart inte alla, men väldigt många, de allra flesta är ju typ konflikträdda, tycker inte om när det är dålig stämning och skjuter på saker alldeles för länge liksom.
Mm.
Så man får inte tro att bara för att man själv känner, men jag är lite konflikträdd, jag tycker det är jobbigt med tuffa samtal, jag vill inte ge feedback, jag kan inte bli chef. Jo, men det kan du visst.
Mm.
Du får bara öva på det.
Ja, övning ger färdighet.
Ja, verkligen.
Men då säger vi tusen tack för att du har varit här och för att du ville sitta och prata med mig en timme.
Jättestort tack, det var jättekul.
Ja, vad bra.
Bra du... frågor.
Ja, bra. Tusen tack.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar er en grym vecka och sen så hörs vi ju faktiskt på onsdag igen.